Podplay.
Härlig är jorden, härlig är poddarnas himmel. Vi är på väg mot storverk. Hercules Jonssons storverk, gammal fin adventskalender när man själv var barn faktiskt.
Oj då.
Oj oj oj.
Ja, det var ett litet utdrag ur första poddavsnittet vi gjorde.
Just det, vi kommer ta en liten tur längs med Memory Lane. Vad har vi upplevt, vad har vi överlevt och vad har vi undergrävt i denna moraliska utpost i
eten?
Ja, det är inte et, alltså det är satans vad gammalt det där låter. Ja, det alltså. Det.
Vad har vi idag då?
Idag har vi Nyamko Sabuni, Greta Thunberg. Vi hedrar minnet av Alf Robertson, Sveriges enda country outlaw artist.
Sa du Soran Ismail? Som
Nej.
Försvann.
Är han tillbaks?
Han är tillbaka och det ska vi prata om.
Nej, men då måste jag ringa till Missing People. Är Soran Ismail tillbaka? Ja, han kommer ju med en dokumentär på Sveriges Television som heter Persona non grata. Inspelad live från en balkong hos YPG som är en modern version av PKK.
Ja, och sen har vi också en nakenfest på en balkong i Förenade Arabemiratet som vi måste titta på.
Fantastiskt. Då kör vi. Välkommen till podden Off Limits i studion. Jonas Nilsson. Oliver Bergman är vår producent. Du kommer gå ut om en stund. Inte ens du orkar med oss. Och sen har vi Hans Wiklund som också ska komma ut. Det är ju påsktiden när vi spelar in det här. Och ditt påskfirande ute på vackra Ingarö.
Jajamän.
Det är ju fantastiskt. Det är ju vackrare än när de tände eld på, vad hette Evert Taubes sommarstuga?
Sjösala. Det är Sjösala.
Det kommer upp någon försöksutskriven en kärring med tändstickor och tuttade eld på allting. Hon var ju förälskad i Evert Taube. Vem har inte varit förälskad i Evert Taube?
Inte jag.
Carmen Sita Nilsson heter jag. Då kör vi på en gång här och det är...
Välkomna alla. Hoppas vi kan få en trivsam jubileumsafton tillsammans. Ni ser så glada ut. Är ni glada?
För här kommer det sanningar och icke-sanningar i en könsneutral satans sörja. Dags att köra igång podden. Det här är Off Limits. Tack för att du står ut med oss. Vi måste rappa på idag, Hans. Snart kommer prins John och
ryssen.
Du, vad har jag berättat om Petri förresten?
Finnen som du bor granne med.
Jag bor inte granne. Petri har ju flyttat. Varning för dig som är ute på Tinder nu. Petri är nyskild och ute och ruskar runt där. Ser du någon som ser ut som ett krigsfoto från Sallafronten så är det Petri som är ute. Nej, men det är väl lite sorgligt det här med Tinder och skit, Hans.
Va?
När det finns Grindr. Min granne Petri är... Han har uppmanat mig att inte prata om han i podden. Då gör vi inte det, utan nu kör vi istället. Oliver Bergman, tryck på... kanelerna, försök hitta G-punkten för det här Off Limits. Nu kör vi!
Nej, nu jag är som invirad i bomull här.
Underbart, Hans.
Eller i allergin kanske.
Det är inget bomull du känner, utan det är jag som har förvandlats till en geting som ja. Eller vilka är det som gör det? Är det fjärilar, är vissa spindlar väver in. I gamla Egypten gjorde det, vävde in offren i balsam, va? Balsamerade kroppar. Det är sånt man hoppas på när man hamnar på något äldreboende utan coronavaccin. Du, coronapass ska dyka upp runt om i Europa, Hans.
Ja.
För alla oss som vägrar ta Pfizers otestade mediciner, vi som ska köpa Sputnik nere i frihamnen, vad ska vi göra? Får vi ett pass också? Eller? Hur mycket är ett pass värt om jag ändå kan vara smittbärande om jag har covid-vaccin?
Jag vet inte riktigt. Det där känns ju som en papperskonstruktion. Jag förstår inte hur det ska kunna omsättas faktiskt och ratifieras va? Som man gör inom EU när man ska hitta på sånt där.
Attention rateros, det betyder varning för ficktjuvar. Det är lite grann så det har blivit. Nu gavs ju Greta Thunberg in i någon slags debatt om att barnen har inte tagits hänsyn till när man har tänkt på lockdown och allting. Många barn får ju illa.
Det har hon rätt i.
Det har hon rätt i, men å andra sidan, snart ska väl Tilde de Paula uttalas om vad vi ska göra och inte göra under den här epidemin. Och Han matematiken, vad heter han, Tom Britton, han gav sig ju på överste prästen Tegnell, vet du. Så jag ska inte bli förvånad om han försvinner ut och blir lika osynlig i någon sopsäck någonstans. Du får inte kritisera Tegnell. Nej. Man kan inte kritisera en general under ett pågående krig.
Nej, det ska man inte göra. Men Britton är en vass jäkel.
Ja.
Han kan räkna. Jag har träffat honom vid något tillfälle. Vi är ytligt bekanta.
Ni satt väl på Flying Horse och så räknade han ut notan och du fick betala, eller hur? Gå aldrig ut med en matematiker på puben.
Han är inte typen som går på Flying Horse, låt mig säga det. Och det är inget fel på det stället, Jonas. Jag vet att det är ett stamlokus för många av dina, ska vi säga, fotbollsrelaterade bekanta. Men nej.
Vi kan väl poängtera för våra nytillkomna lyssnare. Det är Flying Horse är alltså en pub, en stor pub i centrala Stockholm. Och det är alltså Flying Horse, flygande hästen, inte Horse, W-H-O-R-E-S, flygande horor.
Nej.
Tom Britton är faktiskt uppväxt i mitt område. Han har ju partat mycket. Han är en väldigt mycket kille.
Aha.
Som gjorde det unika och kom in på universitetet.
Ja, det,
nu snackar vi sunkak, då går Bergman ut här.
Ja, nu smet
han ut den fan.
Han som är så flott familj, familjen Bergman.
Operabaren, kulturskämt, häng hem haj! Alla lanterns som han sa under franska revolutionen. Han hänger vi först när vi tar över.
Det gör vi. Och jag har redan virkat ihop en snara här. Men vad gäller Brittons ursprung så är det ändå så att deras pappa, han har ju en bror som heter Claes också som jag känner. Han var ju mycket framstående HIV-läkare.
En av de första som tog tag i eländet faktiskt. Mm. Till och med, han var tidigare än när Jonas Gardell skrev sin fantastiska roman om Torkade aldrig rumpan utan vantar.
Nej, det
blev ju en tv-serie sen.
Ja, han var himla fin, hörru. Du, påsken är ju klar
men
nu.
Men vad skulle du säga om Tom Britton? Försöker du dölja någonting? Är du någon Soran Ismail? Han har ju räknat matematiskt ut vad vi skulle ha gjort. Och han har också faktiskt, det är lite knivskott, privata mejl mellan honom och Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten. Alltså privat. Alltså,
men det är allt sånt där är ju offentlig handling, så därför kan vi ta del av. Till och med du, när du nosar igenom Flashback och massa smutsiga Encrochat och alla där du är nere och dväljer dig i den här mänskliga avföringen till kommunikation.
Jag är lite grann som författaren Jean Genet. Jag är av oerhört fin familj, men jag tar mig ändå ner liksom i Marseilles hamnkvarter, sitter på de värsta barnen och raggar upp de mest svartmuska vidriga homosexuella ryska sjömännen. För att då känner jag mig vid liv på något sätt.
Det gör du verkligen. Full av liv.
Jag läser ju Stoppa pressarna. Jag läser ju Hänt Extra. Jag lyssnar ju på Hans Wiklund och morgonshowen på Rockklassik. Jag grisar runt i trottoarskrapet av mänskliga ytterligheter och avträdet av vad kallar vi det för, Hans?
Ja, bajset.
Nej. Jag försöker väva in det här ungefär som du blir invävd i bomull här, Hans. Jag försöker väva in det i någon slags, vad är det vi kallar det för? Vi kallar det för värdegrundskultur, något sånt där. Snart får väl Soran Ismail i egen tv-serie och tala ut om vad som hände med honom.
Men du, var inte något som, kom han inte ut här om för sistens? Hade han inget, vad är det Soran Ismail? Han försvann ju bara. Vad var det som hände med honom, Jonas?
Han blev ju anklagad av kvinnor.
Alltså komikern Soran Ismail som var så himla rolig.
Ja.
Och med alla roliga tv-program och blev hotad med järnspett av SD-svansen och allt möjligt. Och han tog kvinnor i försvar på Kungsgatan. Och, vad har hänt med allt det där, Jonas?
Just det. Han blev ju sedermera anklagad då för att ha våldtagit, ofredat. Han var en kurdisk Lambert, kan man väl säga.
Nej.
Han är nämligen friad på alla punkter, va?
Uh-huh.
Och nu ska han göra då en dokumentär inbjuden av Sveriges Television.
Ja, vad vänligt. De är gentila, Sveriges Television, med våra pengar.
Nu längtar vi efter att Martin Timell får göra den också.
Det borde han ju rimligen få i sådana fall.
Fångarna i badtunnan. Jag kan inte sätta pekfingret exakt på vad han gjorde, men det var någonting. Hur som helst, Persona non grata heter Soran Ismails nya dokumentär där han då får tala ut om vad som hände. Han fick en dom över sig, han visste inte vad domen gällde, han är inte fälld i någon domstol, bla bla bla.
Ja, men han blev inte åtalad, blev han?
Jag tror att det var ett åtal. Det gick aldrig så långt som till åtal.
Nej, normalt så sådana här åtal som är lite mer på vad heter det, hearsay, det är ju, de läggs ju ner. Och det kanske var det som hände.
Jag tror att en åklagare tittade på det. Men nu känner jag mig lite grann.
Okej, då släpper vi den.
Nej, men jag känner mig som att jag är Torsten Flink nu. Som är på fest hos borgerligheten. Och så går han in och så tittar han i medicinskåpet. Nu är jag på fel ställe. Men Torsten, du är expert på krimi.
Ja.
Det var en förundersökning. Åklagaren tittade på det, men det lades ner. Och nu tillfrågades då de här tjejerna. Vill ni vara med i den här dokumentären och prata om vad ni anklagar honom för? Eller anklagade honom för? Nej, det vill vi inte. Vi har ju sett hur det går i såna här fall. Mm. Det blir en förtalsanmälan mot oss. Mm. Vi vill inte vara med. Vi vill inte riskera att en ny Birka-kvinna, alla Lamberts, hängs ut. Hon som förresten kallades Lamberts-kvinnan i Expressen.
Nej, men det är ju inte okej.
Det är förbannat med decimerande även för att vara Expressen.
Ja, faktiskt.
Vad skulle jag vara då? Viklund-älskaren eller något sånt där?
Ja, visst, men det var nedsättande.
Hur som helst, de här tjejerna är inte med i dokumentären om Soran Ismail.
Är Soran själv med?
Soran är själv med i sitt fantastiska skägg. Jag tror inte det är några scener från, från några kurdiska balkonger hemma i... Mm. Han är från Uppsala. Han bor ju inte, eller uppväxt inte så långt ifrån Lamberts famösa hus. Aha. Faktiskt. Ja. Nej, de är ju inte med. Och SVT, någon person där sa ju... Nej, vi har ju frågat de här tjejerna om de ville vara med. Ingen ville medverka. Ja, men snälla SVT, ni har ju med maskerade figurer med spökröster så fort det är någon gängkriminella som åtalas. Och om det är tjejer som hamnat i gängkriminalitet så har ni tjejer med fiktiva röster. Låt vittnesmålen komma fram i ett genmäle och så bara fejka ner rösterna. Jag kan gå in och spela en som anser sig vara utsatt för Soran Ismail. Ja. Märkliga med honom var väl att när allt när skiten träffade fläkten, för att tala Bill Cosby språk.
Ja, det här var under MeToo kan man väl säga.
Ja, om jag skulle bli oskyldigt anklagad, då skulle jag inte bara försvinna ut från stora scenen. Jag skulle ju stå på scenen och ropa, hallå, vad händer? Jag är helt oskyldig.
Exakt, och det var precis vad Lamberts gjorde. Och det funkar inte jättebra,
Jonas. Funkar inte det heller?
Det var väl lite av ett av de värsta haverierna sen Paolo Roberto talade ut hos, vad heter hon, Lil Malou där.
Lil Malou! Hon som har den fina ovanan att ibland få blodtrycksfall och slå sig med pannbenet i golvet.
Ja, jättehemskt ju.
Jenny Strömstedt har ju tuppat av flera gånger. Ja. Alltså jag kan tuppa av och TV4 för de har för långa reklamavbrott. Mm. De är värre än reklamradion. Men inte, hon har ju tuppat av flera gånger. Ja. Mm. Och inte bara när Steffo kommer med en kraftig andedräkt en måndag morgon.
Nej.
Hur som helst, Paolo åker ju på vägen hem från det här famösa besöket på bordellen på Grevegatan. På vägen hem så ringer han, kan man komma med till TV4? Och de ser ju ratingrekorden.
Ja, herregud. De ser ju Bonde söker fru och vad är det han har lett för någonting? Robinson och vad heter det? Ja, skitsamma. Men en av TV4s absolut största profiler är väldigt försiktigt framavlad i TV4-maskineriet som en superstjärna. Och nu tänker han väl, det här är ju perfekt. Då åker jag till mina vänner på TV4 och förklarar hur det ligger till.
Just det. Och så tänker jag väl förmodligen i bilen innan han ställde den på TV4s parkering. Hur skulle Fredrik Federle ha gjort det här läget? Han skulle vara med i TV. Ja, det verkar bra. Då gör jag det. Och så går han in och så talar han ut och gräver i hålet ännu djupare när han säger, är det första gången du besöker en prostituerad? Ja, det är det. Mm. Och då vet liksom den samlade TV-massan, allmogen, populasen, vi som sitter med häng.
Att det var andra gången.
Ja, exakt. Ja. Ungefär som att det var första gången Gudrun Schyman dök upp i en biosalong onykter när hon pissade i en popcornburk. Ja, det var det absolut. Ja. Det var exakt första gången.
Hon kissade ju på min gamle nestor, Peter Sundgrens ben där inne.
Fast han betalade ju bra för det.
Ja, nej, men han ville ju inte vidkännas det här sen. För jag jobbar ju med Nils Petter då. Sen Nils Petter var fan, Gudrun, kissade hon på ditt ben? Nej, det gjorde hon tusan med inte, utan hon kissade precis bredvid på en popcornburk.
Det här är gammalt hundpiss på min strumpa här, så ingen får det.
Och gammalt skvätt, det är det här jävla Wicklund. Han kallar mig alltid för Wicklund, Nils Petter.
Det är härskarteknik.
Ja, det är det.
Det är det. Det är härskarteknik.
Ja, men som sagt, hellre Wicklund än Wicklund. Du vet vad Wicklund är slang för i Bagarmossen.
Wicklund är att man inte kan få upp penisen när man går till prostituerade på Grevgatan. Det är en gammal neapelslang, va? Eller?
Ja, exakt. Och det är därför man ska avhålla sig från sånt.
Är det slak? Ungefär
ja,
som
precis. Ja, det är liksom. Rock. Ja, men vi behöver inte fördjupa oss
nej,
i det.
Nej, men fast jag, rockbandet Limp Bizkit. Limp Bizkit är ett amerikanskt slanguttryck för exakt samma sak.
Wicklund.
Ja, precis.
Ja. Ja, ni kul att göra ett avtryck i alla fall i samtiden. Tack ska ni ha.
Hellre avtryck än påtryck, för att citera Greta Thunbergs PR-lobby. Hörru du, var vi någonstans? Vi var ju med Soran Ismail, den här tv-serien.
Ja.
Den måste man ju faktiskt se. Det kommer bli tittarrekord.
Ja, vad jättekul.
Nu väntar jag också på, som sagt, var Paolo Robertos dokumentär. Mm. Oskyldigt dömd, eller vad det är. Eller, han slantar av på vägen ut, va?
Ja, alltså det är
kostar just... ännu mer, sa han till snuten som han mötte i trapphuset. 1500 för Deborah först och sen...
Parkeringsböter där nere på gatan. 1200.
Exakt. Nej, men någon som verkligen behöver tala ut efter att ha gjort... Jag vet inte ens om det är ett fiasko. Nyamko Sabuni. Mm. Tjejen som en gång sa, jag vet vad jag vill här i världen.
Jajamän.
Problemet är väl bara att kanske att hon inte vet vad andra vill. Hon håller på att splittra hela liberala Folkpartiet. Kan de inte byta namn på partiet Liberalerna? Byt till Folkpartiet så kan liksom...
Det gamla namnet.
Det gamla gardet. Ja. Bengt Veta Besterberg, han som satt och lyfte 160 000 när han var vd för Röda Korset och tyckte ändå att tanter och gubbar i 75-årsåldern skulle stå i regn och rusk och skramla med bössorna.
Ja, pengarna måste ju in för tusan.
Ja, exakt.
Det där betalas inte själv. Det är ingen självspelande piano, Röda Korset. Han också av Donner fick uppleva när han åt sig pengar bakvägen och sen åkte åt helvete.
Kort resumé. Johan av Donner var ju förvaltningsansvarig för de pengar man fick in åt Röda Korset Sverige. Mm. Han torskar ju med fingrarna i syltburken och då pratar jag inte om syltburken Debora, gjord av prima polsk blåbärssylt. Det var ju inte ens kvinnoaffär. Han hade ju lyxkonsumtion, karfan, vet du.
Jag såg ju det direkt. Jag hade nog möte med honom. Jag skulle vara programledare för någon.
Du har ju för fan hängt med alla.
Ja.
Och nu har du nått ditt botten. Du sitter här med mig.
Ja,
har du mött Johan av Donner?
Jo, jag har suttit i möte med honom. Och det var, jag skulle medverka i något välgörenhetssammanhang på den tiden som jag var riktig kändis. Och då tänkte jag på, här kommer en kille med... Jäklar, den där frisyren är inte billig. Och röda byxor, du vet sådana här byxor man får om man har seglat runt Kap Horn eller vad fan det är, som de har ute i Saltsjöbaden, överklassbyxor.
Ja, här vill jag gå in med en rättelse som gammal sjöfarare. Jag är ju Sinbad sjöfararen med samma...
du har ju inte suttit i en roddbåt.
Nej, men alltså Ulf Brunnberg går ju runt i röda chinos på Lidingö. Han är för fan inte... Han är ju, det enda gången han varit på en båt är när han åkte Djurgårdsfärjan över för att studera kvinnosynen i tombolaståndet på Gröna Lund.
Absolut, men det är en markör, det är en överklassmarkör.
Ja, absolut.
Och det tänker jag, om du håller på med välgörenhet kan du väl inte komma med röda byxor?
Visst
med
en
dyr jävla frisyr och lyxskjorta.
Jag säger som hon i Drogge, först döder de mina hundar. Jag har rött i byxorna en gång i månaden, för så jävla gammal är jag inte. Du, Johan av Donner, var inte det en väldigt trevlig person?
Mycket trevlig, sympatisk och en toppkille helt enkelt. Men som sagt, han flög åt helvete. Du, jag tänkte, här efter påsk och så vidare, jag eldar ju rätt bra där ute på landet. Det kanske jag har sett på sociala medier. Jag liksom blåser ju på som, det är som masugnar där ute i trädgården.
Jag tänker med dig som en modern Dan Andersson vid kolmilan. Det är ett hårt arbete som ska göras. Så på kvällarna när du sitter där och har spelat fickpingis klart i dina hotpants. Mm. Och skriver du dikter, då skriver du manus. Och då är ju med dig papper in i Off Limits-studion. Någonting som jag inte känner igen när jag umgicks med Järfälla killen Jakob Ökvist. Du är ju extremt förberedd.
Ja, men det där är ju en slarv. Det är ju en pajas, vet du. Jag är ju någonting helt annat. Jag ska inte prata nedsättande. Jakob är en bra kille. Okej, inte superbra, men han är
det är ungefär som att Jesus skulle säga att Judas Iskariot är en bra kille. Han har ju svikit podden, det kan väl vara överens om i alla fall.
Ja, det är klart han har, men det gav ju också samtidigt lite livsluft till mig. Lite Lebensraum när jag fick komma in. Men du, med det där med eldande tänker jag.
Vi sitter ju här precis dagarna efter påsk.
Ja.
För de som lyssnar till helgen nu så har alltså, vi har precis kommit tillbaka från påskhelgen. Ja. Vi sitter här i våra... Teheranhucklen och ser ut som påskkärringar. Det är precis påsk och du kom in från land. Du luktar ju frisk luft, Hans.
Tack ska du ha. Och rökt och brandrök eftersom jag eldat så pass. Men det är också, först kör vi den här traditionella Golgata-vandringen, jag och barnen, va? Jag får bära ett kors och så kommer dottern, trycker på med den här törnekronan gjord av taggbuskar som växer på tomten. Och så får jag en örfil kanske utav grabben.
Är Elias en romersk?
Elis heter han.
Förlåt mig. Elias är ju den romerska soldaten i...
Han heter Elis.
Han heter Elis, men Elias är ju den romerska...
Grundformen,
Elias är ju den romerska soldaten som med lansen stöter Jesus i sidan.
Exakt han.
Just det. Men det är ju märkligt. Mm. Det är Elias enligt de gamla skrifterna och Matteus evangeliet.
Ja.
Och så heter din son Elis.
Jajamän.
Det är för nära för att inte ska hamna någonstans i möte med det okända. Karin Gerts spökprogram på Kanal 5. Det är ju fruktansvärt.
Ja, jag vet. Men nu hade vi inget spjut hemma så han fick ge mig en lavett istället. Och
men
så var
Elis,
det bra med
det. Elis är ju reinkarnationen av den romerska soldaten Elias. Ja. Googla här hemma, gott folk. Ja. Eller öppna en bibel om ni har någon. Ja. Under corona, under vaccin urinpasset ligger i biblar. Titta där, det är ju inte klokt. Hans, det är ju allvarligt.
Ja, det är klart det är allvarligt.
Han heter Elis och den romerska soldaten heter Elias och han sticker dig i sidan.
Ja, men nu gör du nästan på dig av förtjusning över din egen analysförmåga, Jonas.
Jag hade skit i på mig när jag kom på bussen hit.
Jag
hade munskydd i byxan.
Ja. Du, vi ska prata lite grann om den här pyromanen som kom ut från rättspsyk och direkt tände eld på en kulturbyggnad i Östersund det första han gjorde. Det var ju så att han var ju inte nöjd med, han var inte nöjd med att sitta på rättspsyk, för där sitter du ju på livstid egentligen. Så att han försöksutskrevs, han sa, nu har jag pignat på mig här, känner mig riktigt frisk och kry. Så att, och då sa man på rättspsyk att, ja men herregud, då ska du ut i samhället igen. Smack så tänder han eld på ett kulturhus och begår en mordbrand. Och det gör han i akt och mening att faktiskt påvisa att han är en vanlig kriminell som borde få sitta i fängelse, inte sitta och ruttna på rättspsyk med de här kokoklockorna som sitter där och ruskar på huvudet.
Var det här i Östersund?
Ja.
Jag läste om det här i tidningen, Hans. Jag hade ju hoppats på att han skulle elda upp den gamla kulturmärkta Östersunds fotbollsarena för att få slut på fusksnacket där uppe. Då hade jag förbannat mig bistått själv med ett par bensindunkar. Ja. Vad var det för hus han brände upp?
Ja, det var, alltså, jag kan inte gå närmare in på det än att det var en kulturbyggnad. Och dessutom så var det ju massa näringsidkare som hade sin verksamhet där.
Kulturbyggnad i det här jävla landet, det kan ju vara Ullared, det kan ju vara GKs. Ja. Va? Det kan ju vara Kentucky Fried Chicken i Bromma Blocks.
Ja, det är möjligt att det var det
i
också.
I detta kultur skymningens förfall kallat Sverige.
Ja, så är det, Jonas, men jag vill inte gå in på det, utan jag tänkte för nu att ni som lyssnar nu skulle måla upp en bild av Stockholm, av Gripsholms slott mitt i Östersund som den här jäveln bränner upp det fort han kommer. Men samtidigt så är det så här, hur är det med pyromaner och sånt? Är det inte dags att inkludera dem precis som pedofiler i det svenska samhället, att de liksom får gå under regnbågsflaggan också till slut ändå, och att vi dömer dem som vanliga, dömer dem för brotten och sen så får de vara pedofil och pyroman och ha alla möjliga konstiga avvikelser för sig. För de går ju ändå inte att bota uppenbarligen.
Vad är det man ser, en svårbotad diagnos, va? Det här med att vara fascinerad av eld. Men får jag fråga Hans, det här med när man tänder eld på saker, går igång på det. Jag tänker på gryningspyromanen som de inte ens kunde klämma åt. Exakt. Exakt, nu kom det ju bryxan på jorden.
Nej, men jag sitter och tänker på den där brasan jag drog igång ute på landet.
Men är det för en pyroman, är det en sexuell stimuli att tända på? Eller är det bara en uppmärksamhetsgrej? För de flesta pyromaner dyker ju upp där på och ska hjälpa till med brandsläckningen och annat. Åh, hallå! Här kommer jag har inte gjort någonting, men jag håller gärna tag i brandmästarens slangar. Oj, förlåt mig, var det Bosse Hansson? Ja, då har jag kommit fel.
Ja, men nej, men det är ju så, det är ju en sexuell åkomma. Du får ju någon form av njutning av det. Sen finns det folk som tänder eld på pinchi bara, eller som jag själv som inte direkt.
Du menar svenska pizzeria och kina restaurangägare?
Exakt. Försäkringsfuskare. Ja. Nej, men det finns ju alla arter så att säga, men just pedofil, förlåt, pyroman, alltså de är ju besläktade de här, det ska man inte stiga under stol.
Är det så?
Ja, att du får sexuell njutning på något som är väldigt förbjudet och icke tillåtet och dessutom
är. Ja, men det är ju bara i våran kultursfär. Ge det här landet 50 år framåt så
det jag säger.
Ja, exakt. Ja.
Okay. Så är de inkluderade också. Det är sånt där som jagar upp en sån här aktivist som Patrik Sjöberg som är så förbannad på det som han kallar för pedofilkramer, att man tycker att de ska inkluderas i samhället och tas om hand och så vidare. Men han är ju för schavotten där lite grann. Han har ju lite tilltal där.
Han ropar ju mörkret så att man ska höra det här med han skrev kill your local pedo. Ja. Det var väl lite grann så att inte... Han var ju så förbannad på det här efter alla övergrepp på sig själv. Han blev så jävla förbannad så han åkte på dubbel lunginflammation eller på dö. Ja. Sista jag såg av Patrik Sjöberg var att han låg på intensiven och då hade han kvicknat till lite grann liksom. Mm. Och så reste han sig upp i sjuksängen och så ett stort långfinger. Det här är för alla som ofredar ungar.
Ja. Ja, men snacka om att brinna för en sak, och det gör ju Patrik verkligen. Och det
är jätteskönt
dessutom att han har pignat till och är frisk efter att ha varit svårt sjuk i lunginflammation som han ådrog sig.
Just det. En fantastiskt trevlig kille, och han har något unikt i den svenska folkdebatten. Han säger vad han tycker, och jag har någonstans respekt för det på riktigt. Det kan jag även ha för Greta Thunberg. Nej, kanske inte.
Där går vi gränsen.
Ja, där går kanske gränsen. Ja. Där går gränsen. Men du, Patrik Sjöberg, du sa pyromani kommer bli norm.
Ja, alltså det är åtminstone, just den här pyromanen vill ju det. Han anser sig ju inte att han är sjuk, utan han vill ju bli dömd som en vanlig brottsling. Problemet när du handlar på rättspsyk är att då sitter du på livstid. Om du inte plötsligt frisknar till, vilket man normalt inte gör från de här åkommorna, då sitter du på livstid helt enkelt. Men och det är ganska tungt.
Du som kan krim, Hans, du som har jobbat med Leif G.W. Persson i över 10 år.
Ja,
heter det inte särskild utskrivningsprövning?
Jo.
Någonstans återinför det gamla tjänstemannansvaret. Alltså den läkare som går på bluffen om att den här killen är botad, rusar ut och så tänder han eld på Gripsholms slott då, som de har flyttat speciellt till Östersund för att han ska ha ett objekt, ett kulturhus.
Istället för den där gamla SO-motorhotell som egentligen är frågan.
Istället för det där gamla HVB-hemmet som afghanerna själva tänder på i alla fall. Ja. Nej men just, fyll i mig här Hans.
Kan väl göra, vad vill du säga för något?
Nej men alltså den läkaren som är ansvarig för att han kommer
ut. Det där är jättesvårt för att grejen är att de sitter ju så länge va? Om du sitter 40-50
och... Kan du komma ut från rättspsyk?
Absolut, du kan med särskild utskrivningsprövning. Ja. Och det är ju så att det blir ju flera läkare inblandade. De flesta läkare hinner ju bli pensionerade innan vederbörande liksom har suttit klart. Va? Så det kommer någon ny frisk fläkt in. Och så kan det vara nya vindar som blåser inom psykiatrin där man känner att nej, men det kanske inte är så farligt att vara pyroman och pedofil. Men det, bättre att de släpps ut i samhället och så får de visa vad de går för. Normalt så brukar de ju då begå brott igen.
Christer Pettersson, som vi aldrig någonsin har nämnt i den här podden, han satt ju ett tag på rättspsyk.
Vänta, pratar du om Christer Pettersson, Palmeåklagaren i Christer Pettersson, numera avliden och dessutom frikänd från Palmemordet?
Jag pratar om den person som var oerhört mer medial och förstod sig på moderna tiders...
Rotebro Christer helt enkelt.
Exakt! Han som blåste TV3 på 1 miljon genom att på fyllan mitt i natten erkänna Palmemord lite då och då. Så att Gert Fylking vaknade till i ruset, rusade in till badkaret, kräktes och ringde Robban Aschberg. Ja. Vi har han på band, fast jag är ingen bandspelare. Nej men, den killen...
Christer Pettersson.
När han satts på rättspsyk så hade han ju en personlig psykolog där som hette professor Lidberg. Mm. Och professor Lidberg tog sig an Christer och kunde förstå, inte gärning, men kunde förstå människan Christer. Mm. Och när professor Lidberg sen försvann ut och blev förkolnad till aska och låg vid någon odöpt grav på någon kyrkogård någonstans. Ja. Han var ju äldre.
Ja, han var ju det.
Då tappade ju liksom, Christer tappade ju greppet och då fanns det ju ingen kvar som ens försvarade hans sak liksom. Nej.
Varför man nu ska försvara hans sak? Men
nej, men inte hans sak, men hans människan Christer. Efter allt han har varit utsatt för, det vill säga växt upp i normal medelklassfamilj med en pappa med visserligen alkoholproblem och dessutom man har ju följt AIK i alla år, Christer Pettersson. Det får inte glömma.
Nej, det ska du verkligen inte glömma.
En del av en psykisk diagnos. Men vad står ut med AIK ett helt
tid? Du, apropå Christer, jag har tittat lite grann på... Jag vet att du tycker om det här när jag bläddrar lite grann i BRÅ. Alltså Brottsförebyggande rådet. De gör ju lite upprätta statistik och sådär.
Jag får rätta det där. BRÅ står för inte Brottsförebyggande rådet.
Nej,
bara regimens åsikter.
Just, precis. Och då har jag tittat på mordstatistiken för 2020. Och,
ja,
det har gjort. Jag bläddrar upp den här. Och då kan man notera 124 fall av dödligt våld. Och det som har tryckt upp statistiken eller dödssiffrorna, det är de så kallade gängmorden, va? Det vill säga grabbar som skjuter varandra. Och det kan handla om skulder, verkliga eller påhittade. Eller att
fast ibland är det någon oskyldiga som råkar drabbas. Det kanske är någon 12-åring eller någon som sitter och väntar på en pizza i Biskopsgården. Ja. Så att det där är ju liksom, det är flytande siffror. Va? Ja, det är som i mina kalsonger, det är flytande grejer.
Ja. Nu har siffrorna 2021 så här långt på gängrelaterade skjutningar gått ner. Och möjligtvis då...
Honom ska ni ha!
Inget att jubla över. Dessutom, siffran 124 fall av dödligt våld, den fanns ju redan på 80-talet. Så att det här är ju siffror som, det är inga stora fluktuationer här. Men samtidigt, de som blir skjutna och dödade, för dem är det ju väldigt, liksom, och för deras familjer och släktingar och så vidare, så är det att ta på gravallvar. Men om man tittar bara på siffrorna så är det inte så stora variationer egentligen. Men så här är det. Just nu så har vi två jättestora rättegångar som började, den ena börjar den här veckan och då är det på Vårbynätverket som ställs till svars för Stockholms tingsrätt, säkerhetssalen.
Bara så att jag, nu är lite grann som Anna Wahlgrens ben, jag vet inte åt vilket håll de ska gå men förmodligen går de isär här. Är det de som kallas också för P3 Guldnätverket?
Ja, exakt, precis de.
Okay.
Eftersom Yasin Byn är medåtalad i den här Vårbyhärjan trots att han tillhör ett annat nätverk, men de har ju samverkat upp på olika sätt.
Här ska vi skilja på verk och person, ungefär som vi gör i Lex Lamberts och i nya dokumentären om Soran Ismail, persona non grata.
Så är det. Och sen är det ju så att de här åtalen bygger på den här dechiffreringen av det här Encrochat, du kanske känner till det här franska kommunikationssystemet, det är inget franskt kommunikationssystem, men det var fransmännen som knäckte koderna så att säga.
Ett slags komradio, ett darknets komradions svar på darknet, eller hur?
Ja, kan man säga.
Du nämnde det tidigare i podden.
Mm.
I något annat sammanhang, när jag satt och pratade om vad de tar för en pilsner på Flying Horse.
Ja, precis. Nej, det var det verkligen? Eller var det kryptovaluta som jag pratade om? Nej, det var, jag betalar i kryptovaluta. Jag och min polare Britton där, räkneexperten, när vi delar notan på Flying Horse.
Jag swishade inte. Oj, oj, oj. Fan. Covid-kräm på den där, hör du.
Hade de är det fjärde skovet nu? Fjärde vågen som
hade de hade de hostat sådär på ett emigrantfartyg till Amerika 1876, så hade Karl Oskar personligen med horan i Västergöl Ulrika, alltså spelade Monica Zettel och en fantastisk utvandring. De hade kastat det över bord, vet du.
Tror du?
Det där var en klassisk
man kon. Hade inte fått stelan på Ellis Island.
Elias Island,
ja,
heter döpt det.
Döpt efter min son Elis.
Som också är namnet med en romersk soldat.
Just precis, han som stack spjutet till mig på när jag gick Golgata-vandring på gräsmattan ute på Ingare.
Exakt, det där spjutet som förresten hittade sitt källarförråd ute hos Vårbynätverket för inte så länge sedan. Ja, allt går igen, sa, som urologen sa när jag fick min första herpesomgång. Alltså.
Just precis.
Har ju blomningar i käften fortfarande.
Ja, är det verkligen urologen som rotar? Skitsamma.
Han sa det i alla fall.
Vi ska inte snaska ner oss i dina veneriska åkommor. Det blir så himla grisigt, Jonas.
Generiska.
Du, 30 åtalade från Vårbynätverket och det här kommer att hålla på fram till midsommar. Samtidigt så har vi då i Göteborg, va, tiotalet som är, sitter häktade med anledning av ett mord. Och där hoppas man ju också på, fast hoppas inte för mycket, för de har ju fuskpratat med varandra. De har ju pratat ihop sig, de häktade ner i Göteborg, eller hur?
Ja, på ett mycket märkligt sätt. Mm. Tydligen så är häktesbyggnaden i Göteborg byggd så att i toalettsystemen, om man tömmer dem på vatten, kan man kommunicera via toalettrören. Ja. Och då är det inte vanligt skitsnack eller vanlig skit som åker i de här rören, utan de har ju kunnat prata med varandra. Det här, jag antar att du ska komma dit, Hans.
Ja.
Är det inte 40 gånger som personalen på häktet i Göteborg har anmält, ja, det här till ledningen för...
Det stämmer. Och analysen är följande.
Nej, men, 40 gånger?
Jo, jag vet.
Hur anmäler de det? Genom toalettrören också, eller?
Nej.
De har alltså kunnat kommunicera, de häktade, på riktigt via toalettrören.
Ja, snackat ihop sig. Om du säger så, säger jag så. Och vi säger ingenting. Vi väntar på förundersökningen.
Vad säger du, Ali? Ingenting. Jag sitter och skiter också.
Ja, men grejen är så här. Kriminalvården i Göteborg, deras sammanfattning av det här, av de här 40 anmälningarna, det låter så här. Vi anar så smått att det är något fel på vårt toalettsystem. Det är något fel på toalettsystemet. Ja, det är det. Och det är något fel på hela jävla rättsapparaten där nere, verkar det som.
Hörru du, jag får ta ett gammalt 70-tals slogan i repris. Spola kröken. Mm. Vad är det för fel? Sitter de kvar på det här häktet? Därför att ute på häktet i Huddinge, Södertörn. Mm. Där hade de ropat mellan i rastgårdarna till varandra också. Och då hade personalen inte vetat, enligt deras manual, munskydd och värdegrund, det har de lärt sig när de får utbildning. Mm. Men vad de ska göra om de intagna ropar meddelanden till varandra över rastgården, det fanns det ingen funktion för. Det hade de inte fått lära sig i någon slags utbildning.
Nej. Men som sagt, konsekvensen har då blivit att nu är det väldigt många häktade och nu ska det bli rättegångar och så vidare. Och troligtvis så har det här en viss påverkan då på skjutningarna, så att skjutningarna har gått ner då 2021, alltså gangsterrelaterade skjutningar. Samtidigt, Jonas, så nu verkar det som att vanliga svenska mord, jag kallar dem lite så, det vill säga, har ju gått upp istället. Bara under påskhelgen så läste jag, det var 7 stycken misstänkta mord. Nu är det ju så med misstänkta mord som publiceras i tidningar, 80% av dem faller bort på grund av, det kan vara olycksfall, det kan vara plötslig sjukdom, det kan vara självmord, det kan ha en massa andra förklaringar när man hittar döda personer på skogen eller hemma och så vidare. Så att, av de här 7 mordutredningarna så kanske det blir 2 som leder så småningom till någon form av åtal eller så.
Du kan ju börja jobba för Brå, Hans. Du har ju kollat bort varenda siffra för mig här.
Ja.
Du är ju värre än inrikesminister Damberg som direkt flög upp när han har fått en vikande trend i både skjutningar och i antalet döda.
Ja.
Men fortfarande ledde vi väl och fick diplom från Norge. De hade ju 0 mord första kvartalet, va?
Precis.
Pandemi, de skyllde eller tackade pandemin för det. Sverige låg ändå på ett antal, även räknat per capita.
Det är lite äpplen och päron här, Jonas. För att de gängrelaterade morden, de kommer ju i skov, så att säga. Och just nu så ligger de nere på grund av att alla sitter och avvaktar vad som ska hända under rättsprocesserna mot de här stora nätverken då. Så att nu sitter man still i båten lite grann. Men då kommer de här som jag kallar för vanliga hedliga svenska mord istället.
Fyllefestmorden.
Ja, men jag har faktiskt delat upp dem i fem punkter där. Ett, det är alkis narkoman ger sig på sin för detta flickvän eller för detta fru eller innevarande flickvän. Nummer två, det är en ung kvinna som hänger med mer eller mindre förståndshandikappade personer på byn och sen så mördar de henne, och det var ju ett sånt förskräckligt fall med den här 18-åriga flickan nere i Hör där, eller hur?
Just det. Är de här som har samlats i 500-tal i Uddevalla under så kallade bilfestival? Smutsat är den gamla svenska fina raggarkulturen. Jag är själv tillverkat i baksätet på en Buick.
På 242. Volvo 242 gjorde ingen Buick. Det var ingen som körde Buick i Nilsson-klanen. Eller hur? Nummer tre. Fyll och mördar sin fyllekompis. Ja. Fyra. Fyllkärring tröttnar på att bli misshandlad av sin pojkvän och mördar honom. Det här är ju ganska få, men de finns ändå med i statistiken. Och sen så har vi då kvinnor som mördar för ekonomisk vinning. Till exempel Johanna Möller och sådana där. De är ju ganska ovanliga, men de ingår ändå i den här, ska vi kalla det för, vanliga Sven-banan-mordstatistiken. Ja. Som nu då, som det ser ut åtminstone, vi har inga siffror på det här. Brå har inte hunnit räkna på det. Det kommer kanske om 3-4 år.
Men vi kan väl sitta och fabulera fritt, ja, ungefär som Soran Ismail. Ja, vi behöver inte ha koll på grejerna.
Nej. Dessutom, jag är ju så, nu har vi ju fått nog av de så kallade amatörepidemiologerna. De är ju fått så förbannade på. Däremot amatörkriminologerna, det är ingen som har gett sig på dem. Och där är ju, jag går ju bräschen för dem, så att säga. Det finns ju ett antal också personer som är utbildade som forskare och som är kriminologer. Den där pajsan på Veckans brott numera till exempel. Han som försöker se ut som Fredrik Strage. Har du sett
honom? Han som har så jäkla mycket att göra så han har hunnit skriva 8 kriminalromaner. Får jag bara gissa att de är skrivna på betald arbetstid på någon institution någonstans vid något universitet.
Ja, och gamla skolan, Leif Geve till exempel, de jobbar ju i Rikspolisstyrelsen och så vidare, så att de har ju en solid grund. De här universitetssnillerna som sitter och bräker, det är ju liksom, då är ju jag lika kunnig som de mer eller mindre, utan att ha bedrivit någon särskild forskning, utan mer sitter och gissar lite grann.
Ja, och den som talar just nu, det är alltså drängen på Federleys farm alltså.
Ja.
Nej, men så här är det också. Kriminalvård har ju blivit politik. Mm. Så det viktiga är inte att vi stoppar de kriminellas framfart. Det viktiga är att det verkar som om vi gör det, så att säga. Ja, det är därför Damberg är blixtsnabb på att gå ut med hårdare tag, bla bla bla.
Mm. Det roliga med Damberg, det är också så att han, så här, skjutningarna går upp. Ja, men det är för att vi har lyckats skrämma de här.
Ja.
Så att, skjutningarna går ner. Ja, men det är för att vi håller tillbaka. Så att han vinner ju i vilket fall som helst. Han är ju liksom totalt rysk ju, Damberg.
Det är bra när de skjuter så mycket på grund av att polisen jagar dem så mycket. Ja, men jagar dem konstant och så skjuter de ihjäl, så blir alla ihjälskjutna, ja, samtidigt på slutet.
Så här är det ju också att de här
alltså
vanliga...
det är en politisk fresk vi ingår i,
absolut,
Hans.
Absolut.
Och de här kriminologerna som sitter på Veckans brott i Sveriges Television.
Mm.
Gud nåde dem om de skulle någonsin ifrågasätta Brås siffror.
Ja.
Ta in en oberoende kommission från Storbritannien eller från Tyskland eller vad som helst och granska vad Brå säger om sina siffror. Ja. De skulle ju undersöka etnicitet bland kriminella. Då var det stämplat som rasism. De fick ju backa 3 steg för 1000.
Ja, precis. Det lär ju finnas en. Det här kan ju
den här romska permen,
ja,
nere i Malmö. Men den famösa,
ja,
där alla romer kände sig förbannat förfördelade med,
ja,
all
gjorde
rätt.
De inte, det var andra som kände sig förfördelade och deras vägnar. Det fanns ju ett så kallat romregister då.
Ja, det var en politisk skandal.
Absolut.
På den tiden att högsta polisledarna sanktionerat att man satte in folk som hade snattat i butiker i en perm.
Ja, men det var ju egentligen, så var det ju det man då kallade för klaner eller familjer som man hade registrerat, så att det, egentligen var det ju inget romregister. Men när skadestånden började betalas ut, så var det ju de superglada, de romerna som plötsligt fick pengar för någonting som de hade blivit kränkta för och inte hade en aning om att de hade blivit kränkta för.
Exakt. Ungefär som samebyar nu hör av sig, att det är någon som varit här med ett måttband 1796. Nu vill vi ha pengar av svenska staten, och det kanske de ska ha, inte vet jag. Det är flera afrikanska stater nu som kräver också skadestånd av Sverige.
Ja, absolut.
Sankt Bartolomeu, som jag tror idag är en protektoriat under republiken Frankrike, va?
Ja,
jag tror Sankt Barts, som var en svensk ö och en slavstation.
Mm.
Va? Befolkningen där vill då ha ersättning av...
Ja, men det kan vi gott betala, tycker
nej,
jag.
Nej, det tycker inte jag. Vi skickar en låda vaccin, för vi ska ju dela ut vaccin till tredje världen först.
Jo, men sen har du ju också alla svenska indianer. Vänta, hur många finns det?
Nu tänker du på
amerikanska urinvånare i Sverige. Det kanske inte finns så många som...
Ja, de flesta av dem är ju...
Eller har vi tagit livet av
dem? De amerikanska urinvånare, de flesta är ju faktiskt... De är ju gamla nu. Det var ju folk som deserterade från amerikanska armén under Vietnamkriget och inte kunde åka hem till USA, för då hade de likt fru Bradley Manning och åkte in i fängelse helt enkelt.
Ja, men okej, men då kan vi väl ge dem pengar då.
Ja, absolut.
Ja, men jag
bara säger, kriminalvård har ju blivit politik, Hans. Mm. Och innan du kan övertyga mig om att Sverige är lika att det är lika få dödliga våldsbrott som på 1980-talet nu, när det står om oss i utländska tidningar om att skjutningarna grasserar.
Jag ska inte tro på det som skrivs i utländska tidningar. Ett, det är utlänningar som skriver.
Okej. Okay.
Ja.
Nog om det. Men BBC har gjort reportage om det här.
Hit och dit, de är bra på tv-serier, ja, absolut.
Men den här grandiosa svenska själv. Nu är det Tegnell som sitter och säger, ja, alla andra länder har en annan taktik än vad vi har. Men efter 12 000 döda, den här flockimmuniteten, den får vi kanske vänta lite på. Nu är det påsk och allting. Glad påsk!
Jonas, inte sitta här och pissa på Sverige. Det finns tillräckligt många sådana här poddar som gör. Intressant.
Skjut inte budbäraren då. Det är exakt det de gör.
Jag glömde min pistol. Vad har jag lagt den nu då?
Jaha, ska ni göra en negativ bild av Sverige? Mm. En vanlig, hygglig journalistik. Både på Die Welt i Tyskland, La Repubblica i Italien och BBC. De kan väl göra reportage om Sverige.
Gazzetta dello Sport i Italien.
Det är kanske någonting som har misslyckats i Sverige, vad vet jag. Ja. Är det poddarna? Ja, det är det.
Men grejen är så här, om vi tittar lite grann, om jag får återvända till mordstatistiken där. Då är det ju så att de här som jag kallar för svenska mord, det vill säga fyllmord. Det finns ett likhetstecken där tyvärr.
Är inte de ganska lättlösta?
Jo, det är ju det som är det intressanta. Att uppklaringsprocenten på svenska mord är betänkligt mycket större än de så kallade gängskjutningarna. Och vad kan det komma sig? Ja, de är mycket mer svårutredda för att folk håller käften och är hyfsat nyktra och bara kanske har rökt på lite grann. Men det kanske också, och det här är ju en diabolisk förklaring, att den svenska polisen och Sverige inte bryr sig så mycket om att de skjuter ihjäl varandra, utan det är någon sorts självsanerande system, att vi är mer intresserade av att lösa de svenska morden än de så kallade gängrelaterade morden. Tänk om det är på det viset, Jonas.
Ja, nu sitter jag och tittar på dig, Hans.
Jag vet att jag låter som en sosse nu, men det bryr mig inte om.
Nej, du låter inte som en sosse, absolut. Ingen skugga faller över svensk arbetarrörelse. Däremot låter du som en klockren satans konspirationsteoretiker.
Har vi hamnat där nu? Det var ju inte meningen.
Hörru, det här får Tom Britton räkna ut.
Han får räkna på det här skiten.
På riktigt.
Och så sätter vi oss, han och jag, på Flying Horse och tar en stövelöl. Har de stövlar?
De har stövlar. Skitstövlar, jag sitter i barn ibland. Mm. Det här kommer bli en turistmagnet nu ju.
Flying Horse, Odengatan, vad kan det vara, Odengatan 42?
Ja, något sånt där.
Välkomna, gott folk. Och vet ni inte exakt var det ligger, googla skiten.
Googla skiten där hemma.
Flying Horse.
Du pratar om att vi ska bojkottas av internationella medier. Sverige ska sluta granskas därför att man kan få en negativ bild av Sverige och snart är det val och bla bla bla.
Är det val snart? Vad fan, är det nu? Vilken jävla stress. Först gängskjutningarna, coronan och nu ska det vara val mitt uppe. Jag orkar inte längre, Jonas.
Det är inget
Jag orkar inte längre!
Det är inget val.
Jag orkar inte!
Det är inget val. Tusse har redan vunnit andra chansen och det är han som representerar Sverige nere i den stora revisionsmello.
Det blir kul.
Då räknas vi i alla fall. Mm. Snacka om att ge Sverige en negativ bild när vi förlorar i mello.
Ja. Va?
Hörru du, nej men på tal om bojkotter.
Ja.
Norska fotbollslandslaget de kom ju på, satan, vi är en sån svår grupp nu för VM i Qatar. Turkiet och Holland i samma grupp. Kan vi inte göra en politisk manifest av detta så att vi får ett slags katarsis, ett slags reningsbad efter
sälklubbar. Börjar de gnälla nu om Qatar?
Det här är värre än den där sommaren vi tältade på Utöja, Hans.
Ja.
De skulle gå ner, norrmännen, och så bojkotta Qatar fotbolls-VM därför att det har dött 6500 stackars arbetare, mest från Pakistan och Indien. Gästarbetare har ju dött under de här fruktansvärda byggen av de här arenorna. Det är ju det har ju dött fler människor där än när de byggde Egyptens pyramider, när de byggde Colosseum i Rom, när de byggde Parthenon i Grekland.
Ja, det är ungefär samma principer som...
Ingenting har förändrats, för att citera Gudrun Schyman, om kissa i popcornburken och höll på att träffa Nils-Petter Sundgrens ankelsockar där i mörkret.
Så Norge också... kommer dra sig ur, är det det du säger? Inte vara med i VM, fast de kommer i alla fall inte komma med i VM.
Men någonstans, vi ska bojkotta VM, och jag köper den Jag köper att de vill bojkotta VM. Fine. Men då ska man väl inte vara med och spela någon slags VM-kval. Jag bojkottade din fest, Hans. Ja. Men vi kan väl sitta där och värma en stund på balkongen innan.
Ja, exakt samma sak.
Det är ungefär som de här Greta Thunberg-människorna som följer henne. Och bra Greta, nu måste vi stå upp i våran framtid. Min ungdom är förstörd, bla bla bla. Jag växte upp på Östermalm med min mamma Malena Ernman, bla bla bla. Mm. De som följer henne, de skulle inte ens på riktigt vill jag bli av med att få sin iPhone förnyad varje år.
Nej, det är ju faktiskt det är ju en mänsklig rättighet.
Nej, för då får de offra någonting. De här norska satans miljonärerna står i en lång rad och säger att bojkotta Qatar mänskliga rättigheter. Ja, men är det på riktigt? Ett, spela inte något förbannat VM-kval. Två, skänk lite av era satans mångmiljoner löner. Håland står ju där. Mm. Han ska väl gå till någon ny klubb snart och få typ 300 miljoner per år. Skänk lite pengar till Amnesty, WHO.
Ja, Amnesty är ute i blåsväder igen, Jonas. Jag tror inte det är någon bra idé.
Är Amnesty blå? Ja, men då kan vi lägga ner den här podden. Vi representerar, är Amnesty blåsväder?
Sponsrar de oss?
Nej, det gör de inte.
Men det kanske de borde göra.
Amnesty vill inte ha med oss att göra, därför att jag är ju för dödsstraff.
Ja,
för fan.
Ja, just jäklar.
Speciellt men... på Lamberts.
Jag kan inte döma något. Han är inte ens åtalad.
Nej, men jag är som lite grann som Patrik Sjöberg. Jag ropar hejvilt. Jag förbannar ju inte mörkret, för att citera Sigrid Combüchen.
Men den där mössan Kille Lambert som du har på, den får du ju faktiskt ta av. Det där är ju ett stigma.
Det står Kille Lambert. Det är en julmössa från tomten.
Just det.
Nej, men alltså,
god jul!
Det är lätt att bojkotta om man inte satsar någonting, eller hur?
Så är det ju. Och dessutom är det mycket roligare att bärsa Norge än Sverige, eller hur?
Ja, eller, det kan man väl inte säga.
Jag gillar ju Förenade Arab Emiraten ganska mycket.
Det har att göra med din kvinnosyn. Och det har du gemensamt med Ulf Brunberg.
Nej, men jag tycker det är bra att man går i olika... Jag gillar inte... Sharia-lagar tycker jag har sin begränsning, absolut. Men samtidigt så är det en jävla fin ordning där nere, ska du veta. Jag åker ju ganska ofta till Abu Dhabi. Prinsen i Abu Dhabi, han är väldigt stort kampsportfan. Så han skapade en Fighter Island under pandemin. Så att UFC, det vill säga MMA-fightingen i USA, kunde flytta och ha matcherna i Abu Dhabi. Dessutom så har man min favoritsport, brasiliansk jiu-jitsu, som är mer eller mindre ett skolämne i skolan. Och,
det var väl inte han i Abu Dhabi som skapade det här. Det var väl tv-bolagen som tvingade UFC att nu får ni förbanne med tävla, för jag har satsat miljarder på det här. Vi måste ha en produkt att visa upp våra slöfakar som sitter och spelar fickpingis och käkar ostbågar framför tv-apparaterna. Det var väl tv-bolagen som pressade UFC, och sen dök han upp med en... Vad heter han? Heter han Abu Dhabi?
Prinsen?
Ja.
Nej, han heter...
Jag känner mig så härligt kolonial när man liksom kastar sig med lite grejer sådär.
Jo, men grejen är...
Vad är det de bryter kobolt för att få mobiltelefonen till Greta Thunbergs följare? Är det Kenya eller Kongo eller... Det är något,
eller Norge.
Är det Rhodesia? Någon sån gamla kolonialnamn?
Ja, men grejen är så här, de Förenade Arabemiraten, de har så otroligt mycket prinsar. Det är nästan omöjligt. Said heter han förut. Det är omöjligt att hålla isär
om. Snacka om kriminellt nätverk.
Nej, alltså det finns hedliga människor som heter Said också, Jonas.
Men du säger om de här prinsfamiljerna. Ja. Eller hur? Det är inte några som liksom, det är inte humanister. Det är ju liksom inte Horace Engdahl på en kräftskiva ute i skärgården.
Horace Engdahl, Svenska Akademins ständiga kuksugare, som det står i en rolig ett humorkonto på Instagram.
Nej, men då tycker jag hellre Kille Lamberts kommer undan.
Okej. Men du, läste du tidningen, Jonas?
Den podden har blivit för uppkäftig. Jag börjar nyktra till.
Ja, okej. Men kommer du ihåg, läste du tidningen om de här 13 kvinnorna som stod nakna på en balkong i Dubai, apropå Förenade Arab Emiraten.
Jag försökte boka en resa dit på en gång. Ja. Vilka 13 går ut i ett land som styrs av sharia-lagar officiellt och visar tuttarna på en balkong?
Inte bara tuttarna, hela rasket.
Skojar du?
Ja, alltihopa.
Stod de och flashade trollet?
Spritt språngande nakna 13 kvinnor.
Vad var syftet med det alltså? Och vilka var de? Var det något damfotbollslandslag eller?
Nej, det såg inte ut så faktiskt. Och nu kanske jag är fördomsfull, men de såg inte ut att spela fotboll.
Nej, men det var en av dem som hade lite grann som Antje Jackelén. Det var ett riktigt troll mellan benen. Jag satt ju och googlade på det där.
Jo, jag vet att du gjorde det och försökte förstora bilden och så vidare. Men det syntes ingenting. Ja, det är svårt att säga, men kanske greps de av festglädjen där i Dubai. Och det har ju blivit en sorts Sun City, eller hur? Att nu under coronan så är det fritt och frankt att åka ner och festa och ha kul. i Dubai och ofta så reser man, kanske får en handväska på köpet och så vidare, och sen har man kul nere i Dubai på någon annans bekostnad, och jag vet inte exakt vad vi ska kalla det, Jonas.
Nej, men vad var
charter?
Kanske. Ja, vill visa tuttarna på Gran Canaria. Det blev inget liv för det, tvärtom. Nej. Det kom ännu fler folk till den efterfesten. Det här verkar vara en rolig kille. Ja. AIK flagga och så står med stora tuttar, hänger ut dem. Ja. Hotell Escapona.
Ja, men det här var något flottare hotell, Jonas. Jag vet vad du brukar bo på dina chartersemester. Hur som helst.
Men
grejen är, jag tror inte de begrep att det här är ju faktiskt ett land som där man har sharia-lagar. Och då att visa sig naken offentligt, det är ju förenat med att bli stenad på en parkeringsplats eller åtminstone gripen av polisen. De blev gripna av polisen, riskerar fängelsestraff och så vidare.
Åter till min första fråga. Varför ställde de upp sig 13 stycken? Var det ett reklamjobb? Hade Volvo betalat? Var det Ingvar Kamprads IKEA? Vill de locka turister?
Alltså, nej, bara ha kul. Samma skäl som när du åker med AIK-bussen till Örebro på bortamatch och ni alla grabbarna sätter upp ärslet i bussrutan. Eller hur?
Ja, fast det är ju, jag följer ju inte AIK land och rike runt för att det är roligt. Nej. Det är ju min plikt som edsvuren AIK-soldat. Ja. Att behöva åka runt och stå ut med snesparkar och felvärvningar i 30
matcher. Men varför drar ni av er byxorna och visar ända lykten när, så fort ni kommer in i Örebro?
Jag har faktiskt inte dragit av med byxorna, Hans.
Det ser ut sådär. Alltså.
Hoppas att du hjälper mig med
alltså,
det faktiskt.
Alltså byxorna sitter på, det ser ändå ut så.
Det här är en reklamplats för ett ventilgummi. Nej, men du, om du har varit där, vad händer med de här tjejerna? Jag tror inte ens att de visste om att det var ett lagbrott att ställa sig på balkong och visa könsdelarna.
Nej, precis. Nej, men de är som sagt...
Det är ungefär, det är lika bisarrt som att det skulle... var bröllop i Södertälje i Sverige mitt under en pågående pandemi och säga, ponera att det skulle vara komma 500 pers på ett sånt bröllop. Ja. Det skulle bli ett satans liv ju. Det skulle komma fram en polis och säga, nej hörni, det här kanske är lite olämpligt. Ja. Sen skulle polisen åka iväg. Bröllopet kan fortsätta. Ja. Det var ju enligt arrangören pandemisäkrat. Ja. Jo tack! Jo. Ring Lamberts.
Nej, men herregud, de hade ju slöja och munskydd och hela paketet, så jag tror inte det var så farligt.
Vänta, rättning här, rasbiolog Herman Lundborg. Aha. Syrianer använder inte slöja.
Gör de inte?
Nej, det gör de inte, Hans.
Hur vet du att det var syrianer?
Jo, det stod ju sen i tidningen. Jaha. Det stod ju sen i lokaltidningen mitt i Södertälje.
Bröllop skojar man inte bort nere i Södertälje. Den saken är klar. Det tycker jag är roligt, att bejaka livet och glädjen och den eviga kärleken.
Skilsmässor skojar man inte bort. Fråga min exfru, hör du. Ja. Va? På mig fortfarande.
Jag ska ringa henne.
Hör du, Hans, vi har gått igenom det mesta här.
Påskfirandet då, kan vi återvända till det när vi körde Golgata på gräsmattan?
Just det.
Det slutade ju ganska olyckligt då, för att då hade de ju snickat ett kors till mig, va?
Familjen?
Ja, och, eller barnen framförallt. Det är ju det, först letar vi påskägg. Vad fan? Så hade jag klätt ut mig till påskharen och ändå haffar de mig och släpar mig runt gräsmattan med törnekrona och skit. Jag trodde jag hade kommit undan, jag hade inte mina vanliga, alltså när jag var klädd i bara lindor med bart bröst och
ja,
sådär.
Ja, men det fanns ju två påskägg under höftskynket. Hade den romerska soldaten Elis, eller som han kallas i Bibeln, Elias, bara letat riktigt noga på farsin så hade han hittat dem faktiskt.
Nej, hörru du, så jag hade gömt dem i skogen faktiskt.
Är det sant?
Ja.
Barnen eller?
Ja.
Äggen.
Båda.
Jag vet att många av era grannar har hört av sig, Hans.
Ja.
Det var ju något, var det inte folk som försvann på Värmdö i helgen också?
Jo, men
och då tänkte jag, Wiklund firar påsk, han är korsfäst, sen återuppstår han och så ska han hämnas då på centralmakten.
Ja, man hittade en kvarlevande av en person ute på Värmdö, ganska nära där jag bor faktiskt. Men, och det räknade jag till den här lilla brottsstatistiken. Jag sa att i påskhelgen så var det åtminstone 7 misstänkta mord.
Ja.
Men att utav det så är det inte säkert att mer än kanske ett par av de där så småningom leder till någonting. Det kan ju ha alla möjliga förklaringar. Men polisen startar gärna en mordutredning för att få tillgång till alla arbetsredskap som de behöver för att utreda. Så.
Men vad kostar inte sånt nu när vi ska... starta upp vaccin till precis alla.
Ja, men du kan inte ställa kostnader mot varandra. Det är ju som att ställa försörjningsbidrag mot pensionerna för 1000. Va? Kan man väl inte göra? Eller kan man det? Då ska jag bara få 14. Moderaterna vill ju maxa taket, utan man ska få bara loss 14 eller 17 000 i försörjningsbidrag. Medan pensionärerna sedan länge i det här landet har levt på 12 000.
nu är vi nere på ett partimöte hos LKAB. Nej, men faktum är, alltså, någonstans ska det lönas att arbeta. Nej, nej, var är vi på väg någonstans? Ja. Det ska ju försörjningsstöd täcka, det är ju en del av integrationen för guds skull. Ja. Snälla någon. Hör du Hans, jag vill gärna fira påsk med er där ute på...
När... Välkommen, men då får du spela Jesusbarnet.
Jag kan vara Judas Iskariot, så ses vi i ett seman örtagård. För du, jag gissar att du är Jesus nästa år igen, Hans.
Ja, mycket talar för det. Eller, nu har den där lilla Bergman kommit in här. Bergmans avfälling. Bergmans, vad är det för något? Kusinbarn?
Något sånt.
Mm. Ja. Och om han kanske kunde filma det här, så kan vi prata om Guds död och lite sånt där. Kunde det bli intressant att vi får lite, lite svartvitt 35 mm rulle på det här?
Absolut.
Va?
Det är gjort.
Det är fullbordat. And the rest is silence. Så här är det också. Du är släkt med Ingmar Bergman på din mors sida. Jag ser ett bra namn på podden här. Mm. Gycklarnas afton. Klassisk Bergman-film. När Åke Grönberg åker runt och... Ja, han ligger med det mesta, men han kommer ju undan med det. Ungefär som Soran Ismail gör. Ja, persona non grata.
Ja, men jag väntar nu på Soran dokumentär. Jag tror det ska bli jätteintressant.
Och han har ju sagt själv i någon slags pre-tease. Mm. Har han ju sagt att jag hade ett omfattande bekräftelsebehov sexuellt, och jag tror att många missförstod honom.
Ja.
Exakt. Det skulle kunna vara skrivet av vem som helst i stort sett.
Ja, inte av oss, Jonas.
Nej, men av de där som sitter i Exit 2. Där.
Ja, den serien.
Har du sett Exit 2?
Ja, visst. Jag såg både Exit 1 och nu Exit 2. Det går ju på, vad är det, Netflix eller HBO?
HBO.
Netflix. Ja, HBO.
Det handlar ju om hedgefondmiljardärer som uppför sig som riktiga svin, och i narrativet Sveriges Television är det bästa de kan få. Vita, heteronormativa, överklass penningstinna skurkar utan någon som helst samveten. Det är klart att det kommer en uppföljare. Vet du att den heter väl Exit 2 i Sverige? Mm. I Danmark har ju danska public service TV tagit avstånd från scenen. Där heter den med efterföljande taglinen Exit 2, de norska miljardärerna. Där vill jag verkligen... Det är faktiskt humor.
Ja, det är faktiskt
sån är icke dansken, som Mogens Glistrup sa.
Nej, det är de inte. Men en jäkla serie faktiskt. Det som är lite intressant med Exit TV-serien, det är ju att det finns ju ingen som helst sympatiska personer. Ingen är till närmelsevis någon som man tycker så här, det vore kul om det gick bra för honom. Utan man tänker så här, kan inte gå åt helvete fort nog för dem?
Är det inte en slags American Psycho med någon slags kapitalistiskt eftermäle? De är höga på kapitalismen. De är höga på att du kan göra vad du vill med pengar. Ja. Är det inte i någon scen där en prostituerad kvinna som någon av de här kokainmiljardärerna släpper hem till villan, så står hon och skriker, och han möter hans äkta fru då i rummet, så skriker hon, jag tror att hon, är det inte hon skriker, ut härifrån ditt förbannade luder,
fast på norska.
Ja. Mm. Gang väck förbante luder, gang väck, och säger den prostituerade kvinnan. Det enda som skiljer mig och dig i det här fallet är att du bor kvar i huset.
Ja,
wow. Men det...
det är mörkt alltså.
Mörkt? Ja. Det är jättefint. De bor över Hardangervidda, vet du.
Ja, just det.
Ljust och fint. Ljust och fräscht.
Ljust och fräscht.
Lite namnförslag, Hans, på slutet. Mm. För det första vill jag bara säga tack för att du står ut med den här podden, du som lyssnar. Det här är Off Limits. Sprid oss gärna. De försöker tysta oss. Det är inte bara Tom Britton och Brå som gör det, utan även de här kvinnorna som demonstrerar utanför Lamberts hus med plakat. Vilka tanter!
Ja, strångt alltså.
Det kallar jag, kul. Det kallar jag inte civilkurage, men senilkurage. De är ju 70-80 år och sitter med en rollator mitt emot Lamberts.
Mexitegelvillan.
Ja, och snuten åker förbi ofta där. Och förbi, vad heter det, Uppsala? Vad heter du utanförskapsområdet? Gottsunda heter jag. Exakt.
Ja, där törs de inte köra in.
Det heter Skottsunda efter den senaste tiden. Nej, just det. De skjutningarna hade gått ner. Exakt.
Mm. Det är över nu.
Det är någon som kallar sig Akrep. Och jag tror att den...
En pseudonym, va?
Den pseudonymen på Flashback är så enkel och tacky så att jag tror att det är Perka fast baklänges. Han tycker vi ska kalla podden för Akademiska kvarten.
Ja, det finns ju ett namn. Det var ju ett P1-program i radion.
Mm, exakt, jag tror det kommer därifrån faktiskt. Mm. Och här är då inte en kvart som i 15 minuter, utan i kvart som i knarkar kvart.
Tre kvart.
Perfekt. Filtgubbe heter en användare på Flashback. Han tycker Hans har lyft podden rejält. Det här är Sveriges bästa podd.
Mm, det var jag som skrev själv.
Det är bra. Ja. Och sen är det då, den här är ju fantastiskt. Ja. Carolas manager.
Är den där göken?
Ja. Helt galen. Fortsätter att tjata om... Kommer du ihåg Jakob Ökvist?
Han pajasen som var förut?
Nej.
Han har ju varit mer osynlig medialt än Soran Ismail. Nu kommer han tillbaks, Jakob Öqvist. Våran kompis som fortsätter köra morgon på Trist Megapol tillsammans med Gry och ett förbannat bra morgonprogram, Hans.
Ja, jag är duktig.
Lyssnar varje dag, jag inte jobbar själv.
Vänta, vi jobbar ju varje dag, Jonas.
Exakt. Så jag hade så mycket som inte jag hann med.
Nej, men skit i det, du kan väl ta det någon annan gång. Vi gör den här podden med viss återkommande, alltså, det händer ju varje vecka.
Nej, men när du sitter med dina papper, jag får ju sånt
arbete. Jag har inga papper, varför måste du få lyssnarna att tro att jag har papper?
Därför att papper är viktiga. Utan papper far barn illa, Hans.
Ja, det är sant.
Nej, men jag hade Johan Gustafsson, den här motorcyklisten som åkte på turné till Mali, som kom hem satt efter att ha suttit 6 år hos Al-Qaida. Han
som konverterade till islam, va?
Ja, men det gjorde han ju mest. Jag tror inte ens de som vaktade honom där nere.
Att de köpte inte det?
det var mer osannolikt att en svensk MC-äventyrare skulle konvertera till islam efter att ha blivit infogad av Al-Qaida. Det var mer osannolikt än att det dök upp 13 brudar helt nakna på en balkong på ett hotell i Förenade Arabemiraten.
Fast det gjorde du ju.
Ja, det gjorde du. Hörru du, vi avrundar här.
Ja, man ska inte, vad heter det, missbruka gästfriheten, som brukar säga. Och dessutom är de här, nu ser de här manchesterkostymerna stå och skava mot varandra här ute. De här skäggschajasarna från, vad heter de, Dagens Nyheter, va?
Volodarskis vålnader. Mm. Det är ju Volodarski som har gjort om gamla fina malliga DN till ett partiorgan.
Ja, för vilka?
Ja, det är väl Liberalerna.
Är det?
Ja, det här partiet som Nyamko Sabuni har lyckats...
De håller på att falla sönder, de är ju nere på lättölsnivå, 1,2%.
Från Folkpartiet Liberalerna till imploderande Folkpartiet Liberalerna. Mm. Jag säger som han, vad heter han, Rasmus på luffen där. Jag vill vara fri som en fågel, fri som en fågel. Och då är det som någonting ropar, kom åt gamle luffare Blom. Rasmus på luffan hette väl den filmen, va? Mm. Västerhaga barnhem fanns ju på riktigt där den spelades in.
Just det.
Västeraga barnhem, det kan vi ta upp i någon podd.
Där hade vi suttit om vi hade varit lite tidigare i historien.
De har väl inte rättspsyk där, va? Det är ju Östersund. Podden är slut, tack för att du lyssnar, stå ut med oss.
Hej då!